Det sekulära Sverige. Det är en fras vi känner oss bekanta med och som väcker en del stolthet hos många av oss för att det ger associationer till den positiva image som Sverige har i det globala samhället. Som ett humanistiskt, modernt och öppet land.
As you say, Sweden is one of the most secular countries in the world, but people are expected to turn out to bring candles to special church ceremonies around the country. There's also going to be a big peaceful non-political rally about 100 meters away from here.
But these days, Sweden is fairly secular, and semlor are just a general treat for the winter season. And though the Swedish school rents space from a church, it's secular too. Actually part of a program subsidized by the Swedish government.
I reportage om Sverige, som de vi precis hörde från NPR och BBC till exempel, så lyfts det att vi må vara sekulära, men vi är fortfarande medkännande, traditionella och samhällsengagerade. Men hur känns det när jag säger den här frasen? Det mångreligiösa Sverige. Får du samma associationer som till det jag sa innan? Eller känns det plötsligt kanske lite mer politiskt? Sverige är ju ett av världens mest sekulära länder. Men Sverige är också ett av världens mest mångreligiösa länder.
Att Sverige är Europas mest sekulariserade och mest mångreligiösa land, så tycker många att det låter som en paradox. Liksom. Vi måste vara antingen eller. Men jag skulle säga att den här starka sekulariteten, den sekulära staten, är en garant för den stora mångreligiositeten.
Du lyssnar på podden Med andra ögon. Jag heter Melody Lovelin och i det här debutavsnittet ska vi utforska hur Sverige blev Europas mest sekulära och mångreligiösa land och hur det påverkar oss i vår samtid.
Jag heter Simon Sorgenfrey och jag är docent i religionsvetenskap, Södertörns högskola och föreståndare för IMS, Institutet för forskning om mångreligiositet och sekularitet.
Som religionsforskare har Simon Sorgenfrey bland annat undersökt hur religionsbilden i Sverige ser ut.
Vi har en komplex religionsbild, en stor palett med massa olika färgklickar på då. Vi har på grund av den stora migration som vi haft i Sverige nästan alla världens religioner representerade. Och också då om vi pratar om stora traditioner som kristendom, islam, judendom, så har vi också nästan alla såna här små subgrenar och grupper och traditioner också representerade i Sverige. Så man kan säga att Sverige är otroligt och intressant religiöst på det sättet. Det religiösa landskapet är liksom mångfacetterat och heterogent på många sätt. Och samtidigt så beskrivs Sverige som Europas och världens mest sekulariserade land. Som det land i världen där minst antal människor är engagerade eller identifierar sig med religiösa traditioner.
En palett med många färger som Simon Sorgenfri beskriver. Men hur väl matchar den bilden med vad majoritetssvensken uppfattar?
Vi tenderar ju att prata om oss själva och om vårt land som så här, det är väl Jonas Gardell som har sagt det, mellanmjölkens land och landet lagom och sådär. Men som så ofta så är vi jättekonstiga och sticker ut och är extrema liksom. Så även i den här frågan.
Jag heter David Turfjell. Jag är forskningsledare på IMS som är det här institutet för studier av det mångreligiösa och sekulära Sverige. Jag är också professor i religionsvetenskap på Södertörns högskola.
David Turfjell och Simon Sorgenfri är forskarkollegor på Södertörns högskola. Och på frågan om varför religionsbilden ser ut som den gör svarar David Turfjell att det har med många aspekter i vår historia att göra.
Liksom kombinationen av olika aspekter i vår historia. Dels att vi har haft det här gamla statskyrkosystemet med en luthersk statskyrka som har präglat, man kan säga, majoritetskulturen i Sverige på ett väldigt tydligt sätt. Så starkt att de som tillhör den här majoritetskulturen inte ens tänker på att det är någonting som har präglat dem. Och bland annat så kan man säga att det har drivit fram en sekularisering. Och sen så har vi å andra sidan då en växande grupp muslimer i Sverige av olika muslimska schatteringar. Plus massa andra religiösa minoriteter. Inte minst ortodoxa kristna och katolska kristna. Så olika kristna inriktningar. Och även små religioner som har, där Sverige har blivit en liksom huvudplats då, ja, vissa är av de här kristna, syrisk-ortodoxa kristna till exempel, men också sådana grupper som mandéer som är en irakisk liten religion, eller yazidier som är en kurdisk religion som plötsligt har fått en av sina viktigaste fästen i Sverige. Och det är ju en väldigt oväntad utveckling.
För kontext när det kommer till Sveriges religionshistoria. Sveriges största trossamfund är idag Lutherska Svenska kyrkan. Och Svenska kyrkan var mellan 1536 och år 2000 Sveriges statskyrka. Och som statskyrka hade man myndighetsansvar och särskilt erkänt status som folkkyrka. Det vill säga förutsattes spela en roll i hur samhället sköttes. Och det är utifrån Svenska kyrkans roll som samhällsauktoritet som David Thurfjell beskriver hur sekulariteten växte fram i Sverige.
Vi kommer ju från en historisk situation. Alltså från reformationen på 1500-talet och under flera hundra år av Sveriges historia. När den lutherska statskyrkan hade en extremt stark position i det här landet. Man kan säga att kyrkan var statens administration. Så allt det som kommuner och regioner och landsting och sådär sköter nu, det skötte kyrkan. Kyrkan skötte all skola, de skötte rättsskipningen, alltså domstolar, de skötte lantmäteriförrättningar, de skötte vård och omsorg. Och, alltså hela staten sköttes av kyrkan i princip, eller väldigt stora delar av staten i varje fall. Och det där fick vissa konsekvenser. En konsekvens var att om det finns ett religionsmonopol så minskar intresset för religion, kan man säga. Precis som andra monopol. Har vi ett alkoholmonopol, ja, då minskar intresset för att köpa alkohol. För det finns bara en producent, det finns bara en försäljare av alkohol. Och då blir inte marknaden lika upptrissad och då går liksom efterfrågan ner lite. Till skillnad från en konkurrensutsatt marknad där man har olika producenter eller affärer som tävlar om att få sälja och som försöker nischa sig och nå fram till olika kundsegment och sånt där. Ja, då kommer det trissa upp hela marknaden. Och det här gäller också inom religionsområdet. Har man ett religionsmonopol, har man bara en kyrka, en religion som alla är med i, ja, då kommer intresset för religion i stort att falna lite. Därför att det är som en självklar del som finns där bakom på något vis.
Och det faktum att Svenska kyrkan hörde till staten kan ha bidragit till sekulariteten på ett annat sätt.
Men sen så har vi också andra förklaringar. Och det kan ju vara det här med att religion kopplas till makt, alltså till statsapparaten. Och om en religion knyts till liksom den stora liksom maktorganisationen i samhället, till staten, då kommer all kritik mot staten också att riktas mot den här religionen. Så att då i Iran till exempel, där man har en islamistisk religiös liksom statsapparat idag, där kan man se att folk blir mer kritiska mot religion än i andra länder i Mellanöstern då, där islam är inte lika starkt kopplat till stat. Så att staten knyts ihop med religionen gör att folk också blir kritiska mot religion.
En annan faktor kan också ha att göra med själva lutherska trons natur.
Men sen är det också så, om man ska ge en tredje förklaring. Det första var det här med monopolet, det andra kopplingen till makten. En tredje förklaring som där liksom statskyrkosystemet kan förklara varför vi har fått sekularisering i Sverige. Det har att göra med att den form av kristendom som man hade i statskyrkan och som Svenska kyrkan fortfarande har, nämligen den lutherska, evangeliska, protestantiska kristendomsformen. Och i den typen av kristendom så finns det vissa särdrag eller vissa teologiska principer, kan man säga. Vissa delar i läran som är, ja, men som är lite sekulära, kan man säga. Och en viktig del är ju att man säger i den lutherska kristendomsformen att att man inte behöver göra så mycket kyrkliga handlingar. Man behöver inte gå i kyrkan hela tiden. Man behöver inte gå på pilgrimsfärd. Man behöver inte hålla på och be radband eller göra massa, gå och bikta sig stupet. Alltså massa av de delar som finns i till exempel katolsk kristendom, som fanns i Sverige innan protestantismen bröt igenom på 1500-talet. Massa av delarna av det kristna livet blir liksom ogiltigt förklarade eller åtminstone förklarade som oväsentliga i det lutherska. Så en god lutheran då, kan man säga, håller inte på med så mycket ritualer.
Att ta sin statskyrka för givet. Att grunda ett samhälle där en religiös institution är en del av maktcentret. Och sen ett trosamfund som lägger tonvikten vid plikttrogenhet och samhällsengagemang snarare än ritualer. Vad händer då med religiositeten? Den personliga tron och uttrycket för den. Simon Sorgenfri igen.
Och sen flyttades liksom den här fromheten, övertogs i hög grad utav frikyrkorna då. Och det blev en utmaning naturligtvis mot statskyrkan. Och de har i högre grad kommit att äga den frågan. Så idag när vi tänker oss då, hur är någon riktigt religiös? Då tänker vi mer en pingstvän då än Svenska kyrkan.
Frikyrkorna är en återkommande faktor när man pratar om svensk religionshistoria. Och frikyrkornas roll i Sveriges sekularisering är större än man tror.
Den svenska så här, statskyrkoordningen då, med liksom ett försök att homogenisera hela befolkningen under en statskyrka. Den har ju även innan den här liksom, innan 1900-talet med arbetskraftsinvandring och flyktingmottagande, även innan dess så har ju den här statskyrkoordningen utmanats av religiösa, mindre religiösa grupper. Och det har ju varit de olika former av väckelsekristendom kan man säga, som har kommit till Sverige egentligen från slutet av 1600-talet. Alltså redan efter alla de här krigen på 1600-talet så kom det influenser från Tyskland med en typ av en sorts fromhetsrörelse där man bad väldigt mycket och det var väldigt mycket det var liksom religiös väckelse som kom i vågor in i Sverige. Det där blev ju så svårt för statsmakten att man började försöka förbjuda de här rörelserna, för de liksom kritiserade inte religionen, de var ju väldigt kristna, ännu mer kristna kan man säga, eller ännu mer intensivt kristna. Men de kritiserade den rådande ordningen, de kritiserade statskyrkosystemet och det här monopolet på religionsutövning och statskontrollen. Så att de började liksom nagga enhetskyrkan i kanten på något vis och utmana den liksom genom att vara ännu frommare. Så att frikyrkligheten då och väckelsekristendomen innan dess har haft jättestor betydelse för att liksom omkullkasta det gamla statskyrkosystemet.
Simon Sorgenfri berättar om ett specifikt fall som belyser särskilt bra hur Svenska kyrkans funktion att skapa enhetlighet i Sverige spetsades till i slutet på 1800-talet.
Och det här är väldigt intressant. Jag har ju forskat en hel del om tidiga muslimska migranter till Sverige. Och den första muslimen som flyttar till Sverige och blir svensk medborgare, då hade vi ju inte religionsfrihet, och han kom 1897, Ebrahim Omer Kayef, och bosatt sig väldigt nära där vi sitter här nu. Så han då, okej, nu har vi en muslim här, islam är inte godkänt enligt de här lagarna från 1870-talet. Så vad gör man då? Jo, han fick skriva in sig som mohammedansk trosbekännare i Hedvig Eleonora församling här på Östermalm i Stockholm då. Så kyrkan var liksom folkbokföring på det sättet. Så det här har nog påverkat väldigt mycket i Sverige, att kyrkan har haft den här rollen som ett departement eller en myndighet liksom.
Svenska kyrkan och konsekvenserna av dess religiösa maktmonopol på 1800-talet bäddade underlaget för sekulariseringen. Men det var 1800-talet och 1900-talets ideologiska, filosofiska och teknologiska strömningar som till slut konkretiserade den.
Om man vill förstå svenskarnas liksom, syn på religion, ja, då är det här kristna som jag pratat om, det är en historia som har färgat dem. Men det här, den sekulära religionskritiken är en annan historia, en annan berättelse, en annan idétradition som också har färgat folks betydelse väldigt och syn på religion väldigt starkt. Till exempel är synen på religion som någonting ovetenskapligt och inkompatibelt med naturvetenskapligt kunnande och en kritik av det. En kritik av religions och religiöst motiverade maktordningar, ojämställdhet och klassamhälle kopplat till religion. Och en sån kritik har formulerats i Sverige och varit mer i offentliga samtalet sedan 20-talet ungefär. Och på 40-talet, alltså 1940-talet så, och 50-talet så hade den typen av kritik väldigt stort utrymme i det svenska offentliga samtalet. Och det har verkligen färgat och format människors bild av religion i det här landet.
När Sverige fick full religionsfrihet 1951 hände sen någonting. Det skapades nu en grogrund för andra religioner att frodas utan rädsla för att hamna utanför samhället.
Jag heter Anna Bergström och jag är vice ordförande i förbundet Humanisterna.
Anna Bergström förklarar att vår nuvarande religiösa mångfald och sekularitet är en direkt följd av 1951.
Att Sverige är så sekulärt är det som möjliggör att det är mångreligiöst. Det skapar ju förutsättningar för att alla människor får ha vilken livsåskådning de vill. Att vi har i större utsträckning, och det är väl kanske inte bara Svenska kyrkan som har drivit det, men att separera så att man inte till exempel är en statskyrka, det gör ju någonting för hur man kanske behöver åtminstone ha en ambition om att försöka behandla olika livsåskådningar lika. Och med det sagt så är det ju fortfarande så såklart att Svenska kyrkan har en helt annan roll än många andra livsåskådningar i Sverige. Men ambitionen är ändå att, det ska, att staten ska förhålla sig neutral till olika livsåskådningar.
Så i all sin enkelhet, utan friheten att kunna vara icke-religiös, skulle inte alternativet att kunna tro på vad man vill kunna existera. Och vice versa.
Visste du att på Södertörns högskola pågår forskning som rör religion i Sverige, runt Östersjön och globalt? Våra pågående projekt handlar bland annat om olika aspekter av judendom, kristendom, islam och esoterism. Här finns nystartade Institutet för forskning om mångreligiositet och sekularitet, som syftar till att stärka empirisk forskning, samverkan och fortbildning kring frågor som rör just mångreligiositet och sekularitet i Sverige. Vill du veta mer om Södertörns högskola? Gå in på www.sh.se.
En betydande ingrediens i det som gör Sverige till Europas mest mångreligiösa land är bland annat islam som Sveriges största minoritetsreligion efter kristna trosuppfattningar. David Turfjell igen.
Vi har sannolikt det europeiska land som har störst, kommer snart ha det europeiska land som har störst muslimsk befolkning i, räknat i procent av befolkningen alltså. Eller i muslimsk familjebakgrunds befolkning. Med kanske 20-25% om några decennier. Och då, det är en otrolig förändring av vår demografi, alltså befolkningsstatistiska läget.
De här siffrorna är dock speciella ur ett annat perspektiv. För många i det sekulära eller kristna majoritetssamhället finns en fördom om att det nog är mer sannolikt att personer med icke-kristen bakgrund är religiöst aktiva jämfört med kristna. Alltså, någon som heter Mohammed tror sannolikt mer på Allah än någon som heter Markus tror på Gud och Jesus Kristus. Men forskningen säger något annat, enligt David Turfjell.
Och det vi kan se då är att svenskar, de med muslimsk familjebakgrund, är i många fall ännu mer sekulariserade än svenskar med kristen familjebakgrund. Och då använder du det här kristen familjebakgrund, muslimsk familjebakgrund. Det vill säga om man jämför till exempel hur många som säger att mina föräldrar var kristna eller muslimer och sen säger att jag är kristen eller muslim. Ja, då är det fler från de som har muslimsk familjebakgrund som säger att de har slutat vara muslimer än de med kristen familjebakgrund. Och om man tittar hur starkt man tar avstånd från det religiösa arvet då, ja, då är det ett starkare avståndstagande i många muslimska grupper än i den kristna.
Man ser även att sekulariserade personer med muslimsk familjebakgrund är statistiskt mindre fästa vid religiösa ritualer eller ceremonier, som att till exempel fira Ramadan och Eid eller gifta sig i moskén. Då jämfört med sekulariserade personer med kristen familjebakgrund som till exempel går på midnattsmässa kring jul eller gifter sig i kyrkan. David Turfjell ser med det även problem i hur vi definierar religionsbakgrund.
Det är ju viktigt då nu när vi har den här mångreligiösa situationen att tänka lite på hur man använder begreppen och om man gör åtskillnad mellan hur man använder begreppen för sig själv och hur man använder begreppen för andra. För att de flesta då, om man tar den här majoritetsgruppen då, som kanske betalar pengar till kyrkan, firar jul och påsk och heter Anna och Lukas, De skulle inte kalla sig kristna, även om de kanske har döpt sina barn och konfirmerat och gift sig i kyrkan, så skulle de inte kalla sig kristna, för de tycker att det där är bara en sorts kulturell bakgrund som vi har. Men om det då kommer någon från Irak till exempel, som heter Aisha, som ger sina barnnamn som Mohammed, som firar Eid, som tänker i lite kategorier formade av islamisk tradition, och sådär, som kanske firar muslimska livsriter och sånt, ja, då skulle man ju på ett självklart sätt känna igen det här som att de är muslimer. Ja, det där är ju förstås ett uttryck för en religion, då islam, och de är muslimer. Och varför firar de Eid? Ja, men det är ju för att de är muslimer. Och varför heter de Mohammed? Ja, men det är för att de är muslimer. Och så. Det är ju självklart. Och då är det som att man använder den här religionsetiketten då på ett lite annat sätt på de religiösa minoriteterna än man gör för sig själv då, om man tillhör den här postkristna då, eller liksom majoriteten. Och det där kan ju skapa lite förvirring då. Och om man då har ett land som samtidigt är sekulärt och mångreligiöst, så kan det finnas en poäng att vara lite symmetrisk och rättvis i vilka man benämner som religiösa eller icke-religiösa.
Det är tekniskt sett komplicerat att mäta religiositet hos människor. Främst för att religion och tro i sig är svårdefinierat och individuellt i modern tid. Många som inte uppfattar sig själva som kristna döper ändå sina barn, gifter sig i kyrkan, tänder ljus på alla helgona och ställer fram en julkrubba i december. Medan många som definierar sig själva som judar, muslimer eller buddhister till exempel inte äter kosher eller halal, fastar för ramadan eller mediterar regelbundet. Även personer tillhörande små religiösa nischer som kommit till Sverige för att till exempel slippa religiös förföljelse har varierande grader av engagemang. Simon Sorgenfri igen.
Jag har ett exempel faktiskt på, det finns något som heter sufism, som är en sorts, ibland kallar man det för muslimsk mystik eller en andlighetsströmning då. Kanske lite likt frikyrkorna på det sättet då, att det är för de som är lite extra engagerade i andliga frågor. Och jag gjorde ett arbete om en sån här grupp sufier med rötter i Somalia, Qadri-sufism. Och så frågade jag lite då i ett område utanför Stockholm om så här, hur många är liksom med i er Qadri-grupp? Om ni har en bön då, en torsdag. Ja, nej, men det kommer väl 5, 6, 7, 8 kanske. Om det inte regnar, för då kommer ingen liksom. Okej, då kommer ingen. Men om det är maulid, liksom, firandet av profeten Mohammeds födelsedag, ja, men då kommer det flera tusen.
Oavsett förhållningssätt till vad som definierar religiositet så verkar en sak vara konstant. Och det är riterna och traditionerna. Medan vi kan se stora skillnader i Svenska kyrkans plats i samhället sedan 100 år tillbaka, så ser vi inte samma skillnad när det kommer till de religiösa riterna, enligt Simon Sorgenfri.
Majoriteten har ju kvar alla sina riter. Det är ju nästan ingen skillnad då. Vi tänder adventsljusstakar och vi liksom firar midsommar, som väl kanske mer en sekulär högtid, för kristna religiösa inslag. Vi firar jul och Lucia och alla de här grejerna. Och andra grupper firar liksom idfesterna eller chanukka och sådär då. Det finns massa högtider. Så riterna spelar ju, det är de som spelar mest roll skulle jag säga. Och sen har vi alla sekulära riter vi också håller på med då. Och som kanske ofta är mer individuella liksom, som vi hänger upp våra liv kring. Så riterna lever ofta kvar mycket längre än trosföreställningarna. Och det är ju svenska majoriteten ett väldigt bra exempel på då, hur viktigt det är då med, och det är jätteintressant, den svenska julen till exempel då, där saker vi äter och saker vi gör lever kvar sedan liksom innan kristnandet, och andra saker lever kvar sedan innan reformationen, alltså katolska högtider. Lucia till exempel då, vi har ingen helgonkult inom den protestantiska kyrkan.
Simon ser en skarv mellan det religiösa och det rituella i särskilt stor grad när det kommer till en viss typ av högtid.
Jag gjorde en undersökning om begravningsriter i Sverige för en tid sedan. Och har en spaning slash hypotes där som jag skulle vilja testa. Och min spaning här är att sannolikt är att tända ljus på allhelgonahelgen den mest så här, gemensamma religiöst färgade rit vi har i Sverige. För då var jag och tittade på de muslimska begravningskvarteren. Och det var mängder med folk där och tände ljus. Nästan varannan grav hade ett ljus. Och det här är inte något som traditionellt ingår i muslimsk begravningssed. Utan har vuxit fram här då. Och när jag har pratat med personal på kyrkogårdsförvaltningen så säger de att det lyser överallt. Liksom. Oavsett vilken religiös tillhörighet de här olika gravkvarteren är kopplad till så tänder man ljus då. Så riter också kan överföras och inspirera varandra på det sättet. Så vi kanske ser också vissa saker som nu har en svag religiös koppling i alla fall då. Blir gemensamma riter i det här mångreligiösa, mångkulturella Sverige. Och det är intressant att se hur det tar form.
Hur vi ägnar oss åt riterna är dock någonting som blir mindre och mindre kopplat till religion.
Att de här liksom är så stora är för att de har så lång historia och har varit så betydelsefulla så länge. Så det kommer nog ta väldigt lång tid innan vi ger upp liksom julfirandet till exempel. Men sen kan vi ju se hur det är inte nödvändigtvis de religiösa inslagen som, alltså jag tvingar mina barn att se Kalanka på jul liksom. Och det är ju ganska, står inget i Bibeln om Kalanka liksom. Så att det kommer till nya riter som blir väldigt viktiga liksom. Och vi har massa sekulära, ständigt återkommande saker av olympiska spelen eller fotbolls-VM, hockey-VM som engagerar. Alltså jag tror fotbolls-VM, det är kanske det som engagerar mest människor runt om på jorden oavsett etnicitet eller religiös eller annan bakgrund då. Och det är också riter.
Det här syns även i importen av amerikanska högtider som Halloween eller många svenskars förhållande till temadagar som kanelbullens dag. Anna Bergström, vice ordförande hos Humanisterna, förklarar att det är på grund av riternas betydelse som Humanisterna också erbjuder tjänster för sekulära födelsefiranden, begravningar och bröllop.
Det är klart att det är vissa som ställer frågan, hur kommer det sig att, varför håller ni på med liksom barnvälkomnande eller begravningar? Och de två, kan man säga, ceremonierna, de känns ju helt att människor föds och det är ofta någonting som vi vill fira och dela med människor. Eller att människor går bort där vi har som människor ett väldigt stort behov av att mötas och sörja tillsammans. Det känns liksom helt grundläggande. De två alternativen måste på något sätt finnas. Oavsett om vi skapar dem eller inte som förbund så kommer människor ändå ha det behovet. Det är jag helt övertygad om. Och i det läget att människor inte klarar av att hålla en begravning för sina nära själva, det kan man ju, det står ju mig fritt att hålla i min begravning av min pappa om han går bort. Det behöver man inte ha någon liksom speciell företrädare för någon att göra, utan det får man göra själv. Men det är inte alla personer som förlorar en nära anhörig som klarar av kanske att hålla i sin egen ceremoni. Och då är det viktigt att det finns alternativ. Det behöver inte vara Humanisterna, men det måste åtminstone finnas någon som kan hålla, som kanske kan hålla det där, som skapar en ram kring hur man sörjer tillsammans.
Ja, men då är det jag som har blivit en helt ny level holistic home. Jag har gått från kost till skott, till sellerijuice, till att köpa stenar. Japp. Jag har lagt pengar och fina stenar.
Om du känner dig ur balans så är det för att Merkurius just nu är i retrograde, så att den går åt fel håll. Och det är därför vi människor nu kan vara rätt mycket ur balans.
Därför är 21 december ett jävligt viktigt datum. På 20 år så kommer alltså planeten Jupiter och Saturnus då mötas då för att gå in då hos vattenmannen som styrs då av element luft. The Great Conjunction, alltså den stora konjunktionen. Och det är en indikation, det är markerat.
Befinner man sig på plattformar som Instagram eller TikTok kan man idag märka av en annan form av religiositet bland framförallt unga personer. Istället för Gud talar man om universum. Istället för bibelverser citerar man horoskopappar som CoStar eller Astrology Zone. Istället för att be så använder man sig av affirmationer eller skickar memes om hur det är skorpionsäsong och att det är viktigt att vara extra äventyrlig just nu. Jargong kring astrologi, tarot och kristaller har i många utrymmen nu också blivit kod för hur man kommunicerar kring sitt liv och sitt välmående. I takt med ett begrepp som wellness, alltså välmående, blivit en del av samhällsdiskursen har även esoteriken och mysticismen gjort en comeback. Simon Sorgenfri lyfter att detta kanske växer fram som en resistens till både sekularismen och religionen.
Nyreligiositet, nyandlighet, esoterism och allt vad vi ska kalla det. Det är ju också en väldigt stark strömning som har lång historia och som nog många skulle säga en del av den här sekulariseringen. En sorts sekulär religiositet ibland då. Man förknippar i alla fall mycket ny andlighet med att man håller fast vid trosföreställningar som går emot den vetenskapliga syn vi har på världen som dominerar i våra samhällen. Och därför ser man det vad man ibland då inom forskningen har som definierande för den här sortens esoteriska praktiker är just att det är en sorts avfärdad livssyn eller världssyn eller kunskap då, en sorts trosföreställningar som avfärdas både utav majoritetsreligionerna och utav vetenskapssamhället då. Och det gör ju också att det blir liksom en sorts subversiv eller subkulturellt uttryck då, men med stor spridning i samhället.
Och det påminner om att religion, andlighet eller kanske bara ritualerna kring dem relaterar i stor grad till vårt behov av att knyta an till varandra, skapa gemenskap och få utrymme för existentiella tankar. David Turfjell igen.
Men om vi med religion här nu menar det här inre känslan och en yttersta mening och så tänker man att förut fyllde religion den funktionen och nu har vi inte religion längre så vi måste fylla det med något annat. Då finns det ju många som hävdar att vi har förlorat ett språk för det djupa aspekter av livet eller något sånt där. Och det finns ju vissa argument för det. Men jag är inte av den uppfattningen. Utan jag tänker att det som... om vi talar om det inre livet och existentiella frågor, då har sekulariseringen inneburit... att vi har mycket mer tid och utrymme och möjligheter till reflektioner av det inre livet och de existentiella frågorna nu än någonsin. Därför att samtidigt som det gamla religiösa monopolet utmanas och kyrkan och kyrkans språk liksom blir mer marginellt i människors liv, så kommer ju en massa andra språk för livets djupdimensioner. Till exempel litteraturen, filmen, poesin, olika psykologiska skolbildningar, terapi, fördjupade mellanmänskliga relationer, former för samtal. Och det där är ju någonting som formligen exploderar under 1900-talet. Samtidigt som kyrkan marginaliseras så får vi alla de här andra uttrycken för att tala och tänka kring det inre livet. Och plötsligt är då kyrkan en av... Vi kan gå till kyrkan, men vi kan också gå i vandra i en nationalpark, eller vi kan läsa poesi, eller vi kan läsa en roman, eller vi kan ha en samtalsgrupp som diskuterar filosofi. Så att 1900-talet är sekularisering, men det är som är kyrkans marginalisering, men det är mer och mer plats för djupa samtal.
Det är antagligen därför den svenska religionsbilden är så pass unik. Sverige började som ett djupt kristet och religiöst institutionaliserat land som med hjälp av liberala strömningar och socialdemokratiskt styre skapade förutsättningar för den statliga religionen att bli så homogen att den till slut blev osynlig. Genom att skapa neutral mark, alltså en plats där den normativa religionen inte är obligatorisk eller särskilt högljudd, då gynnas alla religioners röster, stora som små. Det kan handla om splittringar från originalreligionen, som till exempel väckelserörelsen och frikyrkorna. Eller religionerna som följer med folk på flykt, som till exempel islam. Eller för att man förföljts på grund av sin religion, som till exempel judendom. På frågan om hur framtiden ser ut för Sveriges religionsbild så säger Simon Sorgenfri att det är samma faktorer som spelar in som innan.
Ska vi tro de här utbudsteorierna och sådär som säger att ju fler... en större bukett man har att välja bland desto fler blir engagerade i religion, så skulle man ju kunna tro att fler skulle bli religiöst engagerade i Sverige på grund av att vi har den här stora mångreligiositeten. Hittills kan vi inte se det. Sociologiska undersökningar tyder på att vi fortsätter den här sekulariseringsresan. religiositeten tycks liksom fortsatt vara ganska låg i Sverige. Men det är också kopplat, hur det kommer att utvecklas är också kopplat till massa saker då. Att den är så låg hänger samman med, som vi pratade om tidigare, den starka välfärdsstaten inte minst. Att man inte har behövt vända sig till kyrkan eller andra religiösa samfund för sitt välbefinnande, ekonomiskt eller psykiskt. Förändras det så kommer också religiositeten förändras. Så det är nära intimt förknippat med hur samhället i stort kommer förändras.
Du har lyssnat på Med andra ögon, en podd från Södertörns högskola med mig, Melody Lovelin. Med andra ögon har producerats av produktionsbolaget Soundtelling. Med andra ögon kommer med nya perspektiv på nya ämnen inom en snar framtid i din närmsta poddspelare.
Visste du att på Södertörns högskola finns flera utbildningar inom religionsvetenskap? Du kan välja ämnet som huvudområde på till exempel Europaprogrammet, arkivarie- och kulturarvsprogrammet och på programmet Journalistik med samhällsstudier. Du kan också utbilda dig till ämneslärare i religionskunskap för gymnasieskolan. På Södertörns högskola finns också kurser och program inom idéhistoria, psykologi, sociologi, konstvetenskap, medieteknik och mycket mer. Södertörns högskola ligger i Flemingsberg, 19 minuter från Stockholms central. Vill du veta mer? Gå in på www.sh.se.